Plötsligt kommer en av de jämnåriga killarna fram till mig. Men istället för att ge mig en pik säger han: du är grym ju. En helt ny värld öppnade upp sig. Kunde man faktiskt ge beröm som inte var inlindad i sarkasm? Jag vaknade upp och tittade på min stora idol Troy Bolton från tv-serien High School Musical som dribblar på mitt påslakan. Jag sätter mig vid köksbordet, äter lite av den frukost som min mamma satt fram och drar iväg till skolan på min lite för lilla 24-tums cykel. Samma cykel som jag några år tidigare vann en tävling som glassbilen ordnat. I Kari svenska högstadiet är allt som vanligt. Jag kommer för sent till någon lektion, blir tillsagd att sluta pilla på telefonen, skyndar att trycka och ge mig lite överkokta potatisar för att hinna med så många fruit ninja omgångar som möjligt och slå mitt rekord på 1137 poäng. Efter det kommer dagens sista lektion som jag ser fram emot med en skräckblandad förtjusning. Idrottslektionen. Förtjusning för att sport, idrott och tävling i alla dess former är det bästa jag vet. Skräck för att jag vet att det antagligen kommer sluta med bråk. Jag och mina klasskamrater har nämligen hamnat i en ond spiral där gympalektionerna har blivit som ett kolosseum för vårt misstycke för varandra. Med klasskamraterna menar jag alla i min idrottsklass. De som hänger utanför mataffärerna på kvällarna, har flickvänner, dricker öl och tycker det är cool att inte ta i på idrottslektionerna. En stor kontrast till den 15-åriga versionen av Benjamin som andas handboll, fotboll och friidrott. Och verkligen inte kan förstå hur det är möjligt att leva som klasskompisarna gör. Inne i gympasalen flyger skumgummibollarna mellan ribbstolarna, glåporden haglar tätt och spökbollsleken slutar med att jag är den enda kvarvarande deltagaren. Stoltheten att vinna över de 15 andra killarna i klassen som påstår att jag fuskar, har tur och också är dum i huvudet, tar över och jag låter den minsann höra hur enkelt det är att klå dem. Lektionen är slut. Jag springer runt i aulan, letar efter mina gympaskor, tänker att jag väl som vanligt varit slarvig. Jag tappar ju så lätt bort mina saker. Efter 20 minuters letande i hela skolan inser jag att jag inte kollat i toaletten i pojkarnas omklädningsrum. Det klumpar till i magen och jag tänker tyst. Så här illa kan det väl ändå inte vara. När jag några sekunder senare med tårar i ögonen tar upp mina pissdränkta vita handbollsskor ur toan inser jag att det verkligen är så här illa. Väl hemma på Karisvägen samma kväll tittar mamma mig i ögonen och säger: jag tycker du ska söka in till handbollsgymnasiet i Alingsås. Mammas ord känns som en lättnad. Som att det kan finnas en plats för mig där jag kan få vara mig själv. Flamsig utanför plan, fokuserad på plan. Men resan dit är lång och vägen är krokig. Jag heter Benjamin Helander och i mitt sommarprat kommer jag prata om hur jag i högstadiet ständigt hamnade i konflikter och hur jag så småningom hittade min plats och då också började prestera på handbollsplanen. Sen funderar jag också kring hur det är att växa upp i en riktig idrottsfamilj med Finlands bästa spjutkastare som bror och en tidigare landslagsspelare i handboll som pappa. Ändå är inte det någon av dem som varit den viktigaste personen för mig i min familj. I det här sommarpratet vill jag passa på att hylla min mamma. Och så blir det förstås lite av det finska handbollslandslaget som den här våren äntligen har börjat vinna lite matcher. Varför förlorar vi alltid? Varför kvalar vi aldrig in till ett stort internationellt mästerskap? Att vara handbollsspelare i det finska landslaget är verkligen ingen dans på rosor. Själv debuterade jag i landslaget som 18-åring. En stor ära, men i så gott som varje match som jag spelat har vi varit nederlagstippade. Och på tok för sällan har vi vunnit. Men våren 2025 är läget lite mer smickrande för Lilliput-nationen Finland. Vi har slagit Slovakien 2 gånger och läget är faktiskt så bra att vi inför avslutningen av EM-kvalet har chans att kvala in till Europamästerskapen. En sällsynt optimism smyger sig in i min kropp. Tanken på att få dra på mig landslagströjan och spela i ett mästerskap gör mig minsann pirrig. Jag och mina landslagskompisar har en chans att visa för en kommande generation handbollsspelare att bara man arbetar hårt och regelbundet mot ett mål så kan man minsann lyckas. Jag kommer att tänka på citatet som sades av förbundskaptenen för det amerikanska college-lag som slog världen med häpnad och besegrade omöjliga Sovjetunionen och tog OS-guld 1980. Great moments are born from great opportunity. Stora ögonblick föds ur stora möjligheter. Och våren 2025 står vi inför en sån här möjlighet. Under hela min uppväxt har jag umgått i en miljö med nuvarande eller tidigare framgångsrika handbollsspelare från Karis och BK46. Pappa spelade i BK46 från tidigt 80-tal till 2006. Det var en storhetstid i klubbens historia. Hela min barndom bestod i princip av anekdoter om hur Janko och Micke gjorde 1000 mål per match och i princip hade alla spelat i proffsklubbar, avgjort en finalmatch mot HC Dennis eller åtminstone representerat landslaget. Det finns en risk att jag låter lite för oedmjuk nu, men de här historierna fick hela min resa fram till min första landskamp att kännas lite som en självklarhet. Men det var den miljön jag växte upp i. Landslaget var i princip en självklarhet, om du ens var lite hyfsad och bara gjorde jobbet och tränade på. Så tänkte jag också under en ganska lång period, men på senare år, och kanske speciellt den här våren, har jag insett att det inte är en självklarhet att få representera sitt land. Det är en ynnest och få förunnat. Tänk att kunna inspirera någon att satsa på sin passion och ge allt för att förverkliga sina drömmar. Jag vet inte i hur stor utsträckning jag gör det här, men jag vet att landslagets framgångar betyder något för alla unga handbollsspelare där ute. Och att ta oss till ett mästerskap skulle betyda så mycket för mig, men kanske framförallt för framtidens landslagsspelare. Våren 2025 har vi chansen. En seger över Montenegro på hemmaplan och vi är i EM. Jag är så nära min stora dröm, men vaknar upp till den bistra sanningen. Vi räcker inte till. Mina föräldrar har alltid varit tydliga med att jag får gå min egen väg och göra precis det jag vill i livet. Jag fick lov att drömma stort. Som femåring drömde jag om att bli en höftvickande rumbadansös och imponera på Tony Irving i tv-programmet Let's Dance på Sveriges TV4. Eller så skulle jag bli sportkommentator som Kai Kunnas. Om jag hade sagt att jag ville bli Finlands nästa president så hade mamma och pappa säkert svarat: det tror vi verkligen du kan bli. Jag hade, som ni hör, ett fritt val. Men i ärlighetens namn så tror jag verkligen inte det fanns någon annan möjlighet för mig än att välja idrottens bana. Jag har vaga minnen av att jag som treåring följde med på pappas träningar och studsade bollen mot väggen i Sisu Arenan i Karis om och om och om igen. Jag minns straffkasttävlingarna hemma mot Oliver i vardagsrummet där en dörröppning var målet. Alla tennismatcher hemma i Belgias på vår ojämna gräsmatta där några utemöbler fungerade som vårt Wimbledon-nät. Och hur jag hoppade höjd över sängkarmen i mammas och pappas säng och försökte hitta den rätta svanken i ribbpassagen, precis som Stefan Holm. Mamma berättade om hur otroligt överlägsen Katja Nyberg var så länge hon spelade handboll i Finland, och Tina Lillaks världsrekord i spjut kändes nästan religiösa när de kom upp i diskussioner vid matbordet. Idrotten var så central i min familj att jag tror att tunnelseendet ökade för varje dag som gick. Tanken på att göra eller hålla på med något annat blev mer och mer otänkbart. Handbollen varvades med fotbolls- och friidrottsträningar. Efter en enda tennisträning blev besvikelsen för stor över att aldrig få till samma toppspin på bollarna som Rafael Nadal. Någon enstaka dansträning blev det också, men det var inte alls som i Let's Dance på tv, så den drömmen gick tyvärr också i kras. Fotbollsskorna la jag på hyllan vid 12-13 års ålder på grund av bristande tid och en lite för dålig bredsida. Och när jag började gymnasiet slutade jag även med friidrotten. Till slut var det bara min ursprungliga kärlek kvar, handbollen. Vad det var som gjorde att jag valde att satsa på just handbollen kan man argumentera hejvilt om. Man kan förstås säga att vissa fysiska förutsättningar eller begränsningar i andra sporter gjorde så att det blev ett givet val. Att jag helt enkelt var mycket bättre på handbollen än i andra sporter. Men jag tror att det handlade om så mycket mer. När allt kändes mörkt och allt blev fel under tonåren så fanns handbollen alltid där. När allt kändes hopplöst fanns trösten i att jag var duktig på handboll där. Det var min första kärlek och något utav en besatthet. Det var vi två mot världen. Handbollen gav mig en möjlighet till en ny start när jag behövde det som mest. Jag heter Benjamin Helander, handbollsspelare och dagens sommarpratare. Jag är varken unik eller fylld av självömkan när jag säger att min skoltid i de unga åren var tuff och något som påverkar mig än idag. I många idrottares självbiografier och berättelser brukar en lång skadeperiod eller en formsvacka bara det jobbiga kapitlet. Den period som varit klart jobbigast för mig och säkert förklarar många av mina beteenden är min högstadietid. Jag pratar nog inte bara för mig själv när jag säger att det tidiga tonåren var ett enda långt letande efter en plats och en roll i den stora röran av hormonstinna ungdomar som helt plötsligt tar steget från små barn till låtsas vuxna. Hybris blir ofta resultatet och det var jag säkert också skyldig till. I en liten by som Karis är det livsfarligt att sticka ut. Det som inte är, enligt normen, ifrågasätts och konservativa värderingar är det som oftast gäller. Jantelagen är inget unikt i Norden och Karis är inget undantag. När jag under en lektion på femman berättade att jag ska och kommer bli bäst i världen på handboll så både fnös och skrattade klasskompisarna åt mig. Lite naivt från min sida, men ändå rätt så oskyldigt och något jag tycker att en 10-åring ska ha rätt att drömma om. Min lågstadieperiod var ändå hyfsat konfliktfri, i alla fall i jämförelse med högstadiet. Jag spelade fotboll på rasterna och bytte Pokémon-kort bakom de stora ekarna, trots att det var strängt förbjudet. Jag spelade Snake på min Nokia 3310 och bytte ringsignaler med klasskamrater som hade den tekniska förmågan att ladda ner dem från den läskiga manicken vi kallar idag för datorn. I lågstadiet såddes likväl det första fröen till det som skulle bli ett hjärnspöke, både för mig själv och mina jämnåriga. Otaliga är det gånger jag fått höra något i stil med: Benjamin har myror i brallan, han kan inte sitta still, du gör dina uppgifter för fort och, så klassiken, du kommer få en hjärtinfarkt innan du fyllt 30. Tyvärr var det inte bara klasskompisar som slängde ur sig olämpliga kommentarer. Jag har ingen diagnos, men jag skulle inte bli förvånad om jag har ADHD. Alla kommentarer sades öppet i olika klassrum och spridde bilden av att jag var en så kallad dampunge. Jag klandrar ingen och har en förståelse över att den unga versionen av mig själv kunde vara jobbig. Jag tror dock att en modernare pedagogik hade gjort mig gott. Ett resultat av alla kommentarer från mina jämnåriga var att jag mer och mer började hänga med min bror Olivers kompisar som var ett år äldre. Vi spelade i samma handbollslag och det kände inte till all drama som utspelade sig i mina klassrum. När pubertetståget anledde till Karis svenska högstadium och jag började i klass 7A kändes det som alla insåg att det vuxna livet var ett stenkast bort och över en dag blev alla lite kaxigare, tuffare och hårdare. Jag hade goda vänner som till exempel Maximilian i min klass och att hänga på studsmattan efter skolan, det var en given höjdpunkt. Och att vara med min kusin Vilma och Josefina i aulan under rasterna var en härlig flykt från det testosteronstinna grabbhänget. Det jag saknade i högstadiet var alltså inte vänner, utan mer likasinnade klasskamrater. Jag tror inte någon bland dem som är födda 1998 i Karis spelade handboll längre än till 16-17 års ålder till exempel. Distansen mellan mig och resten av alla hemmafestande, moppeåkande mustaschkillar var rätt så stor. Det såg mig mer och mer som en tönt som inte hade ett liv. I många fall brukar man prata om det coola hockeygänget eller de idrottande innekillarna. Men jag blev mer och mer och kände mig som idrottstönten, utan pubishår dessutom. Skoldagarna blev fyllda av bråk och påminnelser om att jag minsann inte var på hemmafesten där alla hånglade med varandra. Och idrottslektionerna blev ett rent helvete, fullt av muntliga påhopp, tacklingar och olika grupperingar mot mig. Den situation som ändå beskriver den här tiden bäst sker under mitt konfirmationsläger. Under den tredje dagen blir jag inknuffad i ett skåp och när jag febrilt försöker slå mig loss sprutar det in deodorant så att jag knappt kan andas. Jag minns inte hur länge jag var där inne i skåpet, men när jag väl kom ut åkte jag hem i förtid från lägret. Där och då längtade jag efter likasinnade mer än någonsin. Det jag inte visste var att jag skulle hitta dem. Jag skulle hitta en plats där folk var som mig, eller i alla fall uppskattade mig. Det skulle inte ens dröja länge. I min familj, i kärnfamiljen Helander, nämns tre namn i media. Oliver, Benjamin och pappa Jan. För att vi alla på ett eller annat sätt har lyckats inom idrotten. I samband med mina eller Olivers idrottsprestationer nämns alltid pappas matcher i FM-serien, hans landskamper. Och inget fel med det, men i en berättelse om en framgångsrik idrottare eller i vilken framgångssaga som helst finns det alltid hjältar som gör det hårda jobbet i det tysta, som nästan aldrig nämns, men som förtjänar att hyllas. En sån hjälte är min mamma Leona. Om jag ska lyfta upp den enskilt viktigaste personen som gjort att jag är den jag är idag, så är det min mamma. Olivers kast på 89-83 i spjut och hans medalj i EM är fantastiskt, men något som är minst lika starkt är att besegra cancer 2 gånger. Mamma var 15 när hon första gången fick en cancerdiagnos. Som tonåring pendlade hon från Karis till Helsingfors för att få strålbehandlingar och lyckades övervinna sjukdomen. Hon hade egna idrottsdrömmar, men sjukdomar och andra tillfälligheter satte stopp för hennes idrottssatsning. Istället satsade hon desto mer på familjen och sina 3 barn. Och sen fick hon cancer igen. Jag minns ännu hur hon med nedtonad röst berättade för oss barn att hon hade fått cancer igen. Det var förstås otroligt sorgligt och skrämmande. Men i hennes röst fanns en beslutsamhet som gjorde att man ändå någonstans innerst inne litade på att hon skulle vinna. För när det handlar om att kämpa och att kämpa för sin familj finns det inget som stoppar henne. Mamma fick cellgiftsbehandlingar och slutförde samtidigt under behandlingarna sina socionomstudier på Åbo Akademi. Och hon lyckades faktiskt ännu en gång bli frisk. Allt det här medan jag var 11 till 13 år gammal och egentligen aldrig märkte att hon gick igenom en kamp på liv och död. Om inte det är inspirerande så vet jag inte vad som är det. Min mamma har alltid stöttat oss och alltid prioriterat oss framför sig själv. Jag vet inte hur många timmar hon har suttit i lärarsamtal gällande mig. Eller hur många gånger hon har suttit inne på mitt rum och kramat om mig när jag behövde det som mest. Och hur många gånger har hon inte hjälpt mig med mina läxor. Mammas ögon lyser fortfarande när hon pratar om tiden när jag och Oliver satt i sandlådan och lekte med våra Hot Wheels-bilar och traktorer. När hon berättar om gamla vardagliga händelser och mitt, Oliver och min kära syster Vineas liv ser man verkligen den villkorslösa kärleken som lyser i henne. Den tar aldrig slut. Hon har 3 myndiga barn nu, men som hon säger själv, ni slutar aldrig vara mina barn för det. Mamma är mjuk och stöttande och när det behövs är hon hård som betong. Hon tar ingen skit och vet när hon ska säga ifrån. Familjen är allt och hon skulle dö för oss. Visst, jag förstår att min fina relation till min bror och Finlands bästa spjutkastare Oliver drar till sig uppmärksamhet och att jag gjort samma karriärsval som min framgångsrika pappa är säkert också mer spektakulärt. Men om det är en person som ska nämnas i samband med att jag blivit vald till Finlands bästa handbollsspelare, spelat som proffs i Rhein-Neckar Löwen i Bundesliga och Alingsås HK i den svenska elitserien, så är det min mamma, Leona. Tack mamma, jag älskar dig. Mammas ord ringer i öronen på mig. Jag tycker att du ska söka in till handbollsgymnasiet i Alingsås. Handbollsskorna torkar upp efter att mina klasskompisar slängt dem i toaletten. Men något inom mig är förlorat. Jag tror inte längre att det kommer bli bra för mig i Karis. Jag vet att jag måste bort vidare. Efter många diskussioner med familjen så kommer vi fram till att Alingsås är rätt val för mig. Den kanske största spelaren i Alingsås HKs historia, Hangebon Teddy Nordling, har rekommenderat Alingsås och dessutom har många andra finska spelare också lyckats i den svenska klubben. Så det kändes som ett ganska tryggt och rimligt val. Men först ska jag ju komma in på handbollsgymnasiet också. Jag minns än idag hur nervös jag var på uttagningarna. Inte på grund av tvivel om jag var tillräckligt duktig, men för att det här var något helt nytt. Före den första träningen äter vi lunch i arenan. Blickarna från de avslappnade svenska handbollskillarna i Ralph Lauren hoodies och matchens lirare tröja går inte att ta miste på. De räknade ut mig. När jag tragglar mig fram på min stela finlandssvenska och försöker få i mig något av caesarsalladen så tror nog de flesta att jag kommer vara lika harmlös ute på handbollsplanen. Men när träningen börjar och jag kör mina typiska stegisättningar, lobbar och knorrar, så händer något. Plötsligt kommer en av de jämnåriga killarna fram till mig, men istället för att ge mig en pik säger han: "Du är grym ju." En helt ny värld öppnar upp sig. Kunde man faktiskt ge beröm som inte var inlindad i sarkasm? Tyckte de genuint att det var cool att jag var duktig? Varför skulle de tycka det? Det betyder ju att jag kanske tar deras plats och ger dem mindre utrymme att synas. Det här bemötandet från jämnåriga kompisar hade jag inte varit med om tidigare. Uttagningarna gick till slut ganska smidigt och några månader senare var det klart att jag blivit antagen på handbollsgymnasiet i Alingsås. En bonus var också att min bror Oliver följde med. idén om att han också kunde flytta till Alingsås dök upp lite slumpmässigt, och eftersom han var en större talang än jag då, så var det inga problem för honom att få kontrakt med Alingsås HK. Jag tror ingen handbollsklubb i hela Sverige hade tackat nej till Oliver då, och i början var det också han som stod rubrikerna. A-lagskontrakt och debut i landslaget redan första året. Men i det tysta så började Oliver längta hem, medan jag trivdes som fisken i vattnet. På bara några veckor bytte jag dialekt, skippade finlandssvenskan och hittade nya vänner direkt, både i skolan och genom handbollen. Trots min ungdomliga hybris och min oförmåga att ta kritik så fanns det en värme hos mina lagkamrater, lärare och tränare. Jag var en fullständig katastrof att bo med på internatet, och mina ökända odiskade stekpannor i de allmänna utrymmena lyfts fortfarande fram som ett skräckexempel av handbollsgymnasietränaren Torbjörn Lurken Johansson. På den tiden tänkte jag fortfarande att det var jag mot resten av världen, och trots att jag lovordar i princip alla från den här perioden så var folk minsann också hårda mot mig här. Till en början blev jag nästan dagligen kritiserad, men det som förundrade mig mest var att samma kväll som jag hade blivit hårt tillrättavisad på grund av att jag inte hade plockat efter mig på internatet och omoget nonchalerat att bemöta kritiken, så ville det ändå att jag skulle hänga med och grilla, bada eller lira fotboll. Långsamt lärde jag mig att folk inte ville mig illa och att jag inte behöver försvara mig själv hela tiden. När jag sedan började köta mig bättre och ta mer hänsyn till vardagliga saker och min omgivning, så insåg jag innebörden och vikten av att prata med varandra. Jag hade hittat en plats med likasinnade handbollsspelare som ledde på samma sätt som mig. De hade liknande drömmar, och även om alla inte drömde lika stort så fanns det en ömsesidiga respekt mellan oss. En stor del av mitt kompisgäng och även flera av mina närmsta vänner hittade jag under den här tiden, och det är jag evigt tacksam för. Det pratas ofta om vikten av att hitta sitt sammanhang, hitta sin grupp. Om det är i form av en bokklubb, politisk ideologi eller yoga spelar nog inte så stor roll. Utan det viktiga är att känna sig hörd och vara en del av en gemenskap. Sättet som invånarna i staden Alingsås och klubben har omfamnat mig kommer jag aldrig ta för givet, och jag försöker ge tillbaka så mycket jag kan. Det är min stad och min klubb. Men för att verkligen förstå det behövde jag först pröva mina proffsvingar i Bundesliga i Tyskland. Våren 2021 får jag ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Det är Rhein-Neckar Löwens dåvarande sportchef och tidigare tyska landslagsspelaren och försvarsgeneralen Oliver Rogisch som ringer mig. Han berättar att deras andra val på vänsterkanten, Jari Tolbrin, ska säljas till den danska storklubben GOG, och att de nu behöver en ung och hungrig spelare som ska hålla självaste Ove Gensheimer på tårna och på lång sikt ta över efter honom. Va? Ska jag ta över efter Ove Gensheimer? En levande legendar som varit lagkapten för det tyska landslaget i 6 år. Jag är i chock. Trots att jag gjort min överlägset bästa säsong i karriären och fått spela ut i Europa med Alingsås och nått en topp 10-placering i skytteligan, känns det som ett enda stort skämt, och jag fattar inte riktigt vad som händer. Med min djupaste manliga stämma och med ett lite falskt självförtroende meddelar jag Rogisch att jag minsann är beredd att ta upp kampen med Ove och att jag ser fram emot att representera Rhein-Neckar Löwen i Bundesliga nästa säsong. Säsongen innan hade jag delat på speltiden med duktiga Andreas Berg i Alingsås, och det kändes verkligen inte som att topphandboll ute i Europa var någon självklarhet eller ens något jag reflekterade över. Bara det att spela handboll i Alingsås, som verkligen var en av Sveriges bästa klubbar, var stort för mig och inget jag tog för givet. När jag sedan i maj 2021, några dagar efter det där telefonsamtalet, hade skrivit på för en av Tysklands och världens bästa klubbar med tyska mästerskap från både 2016 och 2017, drabbades jag nog av mitt livs största bluffsyndrom. Med en självklarhet i rösten mötte jag pressen och svarade att jag ser fram emot uppgiften och att jag ödmjukt kommer jobba hårt för att sakta men säkert förtjäna min speltid. Ändå kände jag inom mig en brutal osäkerhet. Jag hade egentligen ingen aning om vad jag skulle känna eller förvänta mig. Skulle det visa sig att jag var en bluff som råkade bli värvad för att Jari Tolbrin ville byta klubb för att få mer speltid? Och hade jag på riktigt det som krävdes för att spela i världens klart tuffaste liga och dessutom i ett av de bästa lagen? Det fascinerande med människan är ändå hur fort hon vänjer sig och hur fort det otänkbara blir vardag. I juli 2021 flyttade till Heidelberg och min nya klubb, och redan i september kände jag mig hemmastad. Träningar med tidigare förebilder som Gensheimer, Grötzky och Andy Schmid kändes helt naturliga och knappt något jag tänkte på. Och att springa in i en fullsatt arena med över 10 000 personer i publiken var inte heller något jag förundrade mig över då. De spelare som jag hade haft som bakgrundsbild på Facebook 10 år tidigare var som vilka lagkamrater som helst och helt vanliga människor som bara råkade vara lite bättre på handboll än majoriteten. Jag visade ganska snabbt att min högsta nivå räckte gott och väl till med insatser som 10 mål hemma mot Minden, men en viss ojämnhet gjorde att mitt genombrott uteblev och när Ove Gensheimer inte var skadad blev det mest att sitta på avbytarbänken. Första säsongen blev för klubben lite av ett fiasko rent sportsligt och efter ett tränarbyte mitt i säsongen slutade vi på en 10:e plats, vilket inte var acceptabelt för en stor klubb som Rhein-Neckar Löwen. Personligen var säsongen en emotionell berg- och dalbana med så mycket nya intryck att jag kanske först nu, nästan 4 år senare, har börjat hinna sortera allting. Jag hade hittat fina nya lagkamrater och vänner, speciellt i de skandinaviska killarna i laget. Och som stad var Heidelberg också fantastiskt fint att bo i. Jag ledde min dröm som handbollsproffs i Bundesliga. Och trots att jag försökte inbilla mig att jag skulle spela handboll ute i Europa tills jag var minst 35, så fanns det hela tiden en dragningskraft till en viss liten stad i Västra Götalandsregionen, i mitt andra hemland Sverige. Min andra säsong i Bundesliga flöt på ungefär som min första säsong. En viss ojämnhet i prestationerna med vissa höga toppar, men inte riktigt den där islossningen som jag frustrerat väntade på. Efter månader av icke-konkreta framtidssnack med både min klubb Löwen och andra klubbar så kände jag redan i november med 8 månader kvar på mitt kontrakt att jag var redo att skriva på för klubben i mitt hjärta. Klubben som alltid funnits där för mig sedan hösten 2014 och som återigen tog emot mig med öppna armar utan att tveka. Föga förvånande blev det Alingsås igen. Innan jag återigen stod i min nuvarande hemmaarena i Alingsås så hann jag med att vinna min enda seniortitel hittills. Den tyska kuppen efter ett förlängningsdrama mot Tysklands bästa lag, Magdeburg. Jag spelade visserligen ingenting i den finalen, men det är ändå ett fint minne som jag tar med mig från proffstiden i Tyskland. Att ha fått spela i Tyskland och för Rhein-Neckar Löwen i 2 år är något jag är extremt tacksam för och aldrig kommer ta för givet. Tiden i Tyskland gav mig massor med fina handbollsminnen, men mest tacksam är jag ändå över alla de nya fina vännerna jag fick. Ändå är det så att gräset inte alltid är grönare på andra sidan. Proffsäventyret i Bundesliga lärde mig att lyssna till mitt inre och våga följa mitt hjärta. Och den insikten förde mig än en gång till Västra Sverige, till café med för mig handbollstaden Alingsås. I Alingsås har jag inte bara utvecklats som handbollsspelare. Här har jag också hittat mig själv, mognat och även insett att världen inte bara snurrar runt mig. Den senaste säsongen har varit en stor besvikelse. För första gången på 17 säsonger har Alingsås missat att ta sig till slutspel. Och så var det ju det här med landslaget också. Vi hade chansen att göra något historiskt. Det hade ju räckt med en vinst hemma mot Montenegro. Men vi räckte inte till. Var det nerver? Kanske lite. Var Montenegro bättre? Jo, det var nog så. I den allra sista matchen förlorade vi också mot Ungern. Och så var säsongen slut. Att vi förlorade de avgörande matcherna i EM-kvalet var kanske inte så förvånande. Men ändå en stor besvikelse. Som jag inte riktigt vet hur jag ska tackla. Om man tänker rationellt är vi ett sämre handbollslag än både Montenegro och Ungern. Men den här naiva vinnarskallen som tror på idrottens magi och mirakel kan inte riktigt köpa att vi inte har chansen den här gången. Vad siktar vi på i framtiden med landslaget då? Att vi tog 0 poäng i kvalet för 4 år sedan till 2 poäng i kvalet 2023 till att i årets kval vara en vinst från att kvala till EM är ju en positiv trend som jag tror vi gärna rider på. Jag tror verkligen på att Finland deltar i ett mästerskap innan min landslagskarriär är över och nästa gång vi har chansen kommer vi vara ännu bättre förberedda. Det finns så många distraktioner i dagens samhälle och trenden är att fler och fler handbollsspelare slutar sina karriärer tidigare än någonsin. Själv är jag 26 år och kan med handen på hjärtat säga att hungern finns kvar. Jag vill lyckas med landslaget och jag vill vinna titlar. Har jag då personligen något kvar att bevisa? Jo, för en person. För den lilla Benjamin som la all sin vakna tid på att drömma om precis det liv jag lever nu. För den Benjamin som tittade på SM-semifinalerna i SVT och ville hoppa lika högt som Charlie Sjöstrand i Alingsås. För den Benjamin som vilset lotsade sig fram genom tonåren i hopp om att hitta sin identitet. Jag vill visa den lilla Benjamin att det är värt att drömma och att all träning och alla uppoffringar ger resultat. Men framförallt vill jag säga till lilla Benjamin att det går att ta sig ur svårigheter. Att det finns en plats för oss alla där vi känner oss som hemma och kan växa. Jag, likt 8 miljarder andra människor, jobbar på mig själv dagligen. Men jag kan ändå rakrygga säga att jag är stolt över där jag är idag och framförallt tacksam över den resa jag har varit med om. Dyngsura handbollsskor i en högstadietoalett behöver inte vara slutet. Det kan vara början på en rätt så underbar resa. Jag heter Benjamin Helander. Tack för att du lyssnade på mitt sommarprat. Och ta hand om varandra där ute i sommar.
Dagens sommarpratare var handbollsspelaren Benjamin Helander, redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.